En hänsynslös brottsling har mejat ner passagerarna i en buss. Han har också mördat en av Martin Becks närmaste medarbetare. Nu jagas han med alla medel och i alla samhällsskikt och polisarbetet får allt mer draget av en mardröm. Handlingen utspelas både i förfluten och i närvarande tid och miljön är Stockholm.
Var man intellektuell så gömde man helst en vecka i en bok av Kafka eller så.
Är hon bra att ligga med?
En abborre gör 2 kilometer i timmen. Det är den långsammaste fisk som finns.
Civil olydnad är väldigt uppfriskande.
Var har du till exempel fått den här vidriga jävla silverstrutsen ifrån?
Hej och välkomna till Podd om ett brott. En podd där vi diskuterar Sjöwall Wahlöös romansvit Roman om ett brott. Och den görs av mig, Frida och med...
Johan, att ordförande Johan på Twitter.
Och Erik, talented Mr. Rippe.
Och jag är Kollontaj Forever. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om Den skrattande polisen som utkom 1968. Och vi börjar avsnittet med att prata om Maj Sjöwalls sommarprat. Eftersom tidigare avsnitten var faktiskt inspelad innan det hade sänts i mitten av juli. I det avsnittet pratade vi om att hon var väldigt generisk i det hon pratade om. Och det fick vi ju verkligen bevis på. Exakt allt hon sa har man ju hört i Babel eller i dokumentärer. Men det var ändå väldigt bra.
Hon är... Det är alltid härligt att höra hennes röst.
Ja.
Underbar röst.
Mm. Ja, jag tyckte det var ett... Även om det... Jag håller med dig om att det var inte mycket nytt som kom fram om man liksom har... Om man är lite Sjöwall Wahlöö-nörd, men...
Jag kommer bara tänka på att det är inte mycket nytt för oss det.
Nej, precis.
Kanske var någon av sommars 1,5 miljon lyssnare som inte visste hur det gick till när de skrev vartannat kapitel. Och
ja, precis. Det som väl var nytt, jag vet inte, har ni hört det här tidigare med att Gunvald, alltså de baserade Gunvald på en taxichaufför som de åkte med?
De har sagt att de baserar på en person de träffade, ja, men inte det, specificera vilket yrke han hade.
Undrar om jag inte, för jag lyssnade på sommarprogrammet efter några dagar, någon vecka senare, så jag tror jag hade läst rubrikerna. För det var väl lite rubriker om sommarprat som var, Gunvald baserades på en taxichaufför. Så att det kan vara att jag inbillar mig att jag hade hört det innan, bara för att jag har läst några artiklar. Man har haft en taxichaufför som de sedan åkte hem till.
Nej, han körde dem hem och det tror jag var när de bodde i Malmö och då liksom bjöd de med honom upp. Nej, det kan inte ha varit när de bodde i Malmö för Gunvald.
Men de var i Malmö var det väl?
Alltså kanske var. Han körde dem och de sa liksom, det där är Gunvald, och så bjöd de in honom på fika. Och det här lite gränslösa beteendet känns ju som genomgående för Maj i hennes sommarprat. Det här med att hon gärna ringer upp kända personer som hon uppskattar på något sätt. Och just att det var... Så hon till exempel fick prata med Frank Sinatra.
Ja, väldigt bra historia.
Och det tänkte jag på. Om hon gör det med folk hon har som idoler, då borde vi kunna ringa upp henne.
Ja, då borde hon ju inte ha någonting emot om vi dyker upp på VM. Utanför hennes brevlåda.
Nej, det skulle ju kännas lite...
Och tränga oss på.
Det skulle ju kännas...
Man får ju vara konsekvent.
Precis, det skulle kännas inkonsekvent om hon skulle ha någonting emot det. Med tanke på att hon inte verkar ha några direkta spärrar när det kommer till att...
Ja, exakt. Så det kommer vi ha med oss i minnet kan vi ju säga. Så får vi se vad vi gör med den informationen.
Det vore ju väldigt kul om hon ville vara med i ett avsnitt eftersom hon har perfekt röst för en podd.
Mm. Det hade varit helt fantastiskt.
Kanske ska klippa bort några av de grejerna vi har sagt tidigare.
Vadå? Vill vi att Maj ska höra allting vi har sagt i den här podden?
Det var väl någonting om Per Wahlöös snuskiga fantasier och sånt där.
Ja, men jag tror att det vet hon redan.
Ja, det kan nog sagt.
I och för sig, man vill ju inte kränka henne.
Vi bryter där i frågan om Majs sommarprat. och går vidare till det som den här podden ska handla om. Nämligen den fjärde boken, Den skrattande polisen. Jag ska försöka recappa handlingen lite snabbt. Den här har ju en väldigt komplex handling. Det här är ju, om vi pratar om till exempel Rosanna eller... Mannen som gick upp i rök, så har ju den en väldigt rak handling. Liksom. Det finns ett mysterium och så nystar man och nystar tills man kommer till slutet på den här mysteriet. Det här är ju mer av en, liksom, en spindelväv av olika trådar som utredarna får dra i. Men boken börjar i alla fall med att två utav våra favoriter, Kristiansson och Kvant, de här två ganska korkade skånska poliserna. I förra avsnittet så blev ju de hjältar på grund av sin tendens att vilja åka iväg med polisbilen och gömma sig lite och försöka undvika att råka se någonting som gör att de måste ingripa. Och då...
Deras arbetsskygga inställning.
Precis, och förra gången så ledde ju det här till att de lyckades gripa Ingemund, då, mördaren, barnamördaren. Och i den här boken så börjar boken med att de har åkt ut ur Solna polisdistrikt. De har liksom svängt in i Stockholm, de jobbar ju i Solna. Och de har svängt in i Stockholm, det är väl i princip de ska åka någon sorts genväg för att
de ska åka Norra Stationsgatan så de kan åka ut igen vid Karolinska och åka över Norra... Man måste vara väldigt bevandrad i Stockholms geografi för att hänga med i
de här böckerna. Jag är ju inte stockholmare, men de ska...
Det är inte jag heller.
Nej, jag hade kunnat gissa det.
Det är jag, men jag har ingen aning om vad platserna ligger.
Vet du vart Norra Stationsgatan
är? De ska åka någon sorts omväg så att de kan ta sig tillbaka till sitt polishus utan att liksom behöva åka någon gata där de kan behöva ingripa på något sätt, för de vill hem och fika helt enkelt. Men när de tar den här omvägen utanför sitt polisdistrikt så är det ju en gubbe med hund som är ute och går och som kommer att tillkalla dem, och de inser att ja, men vi måste väl ingripa här. Och det som har hänt är att en buss, en dubbeldäckare, har kraschat av vägen genom ett staket, och när de går ombord på den här bussen så gör de en fruktansvärd upptäckt. Någon med ett automatvapen har mejat ner busschauffören och alla 8 passagerare. Och när de kommer dit så är det en passagerare som fortfarande lever och alla andra är döda.
Han lever hjälpligt.
Ja, han är dödligt skadad. Ja. Väldigt snabbt så blir... Kollberg kommer väldigt snabbt dit, varför han sitter...
Han är ute och går på Skustullsbron i regnet efter att han och Martin har spelat schack. Och sen när Martin blir uppringd så tror han att det är Kollberg som... har suttit på bussen.
Precis, för att det som händer och det som man upptäcker är ju att en av de döda ombord på bussen är Åke Stenström, Martins kollega.
Mm. Den unga, lite hunsade polisen.
Precis.
Han som är lite driftkupp.
Och han som skuggade Rosiannas mördare, Folke Bengtsson, till vansinne.
Precis.
Precis, och Martin uppfattar det här samtalet som att det skulle vara Kollberg som är död ombord på bussen. Så han blir riktigt förskräckt och tar sig dit snabbt. Men det visar sig att Kollberg bara har liksom kommit till platsen. Så här har man alltså det stora mysteriet. Någon har gått ombord på en buss och skjutit ner samtliga passagerare och sen försvunnit ut i natten. Och man förstår också att den här personen måste ha vetat hur man öppnar en bussdörr. Personen har använt liksom chaufförens reglage för att öppna bussdörren och fly därifrån. Vid sidan av det här stora mysteriet, vem är mördaren och varför har mördaren gått ombord på en buss och bara skjutit vilt omkring sig, så liksom blir det massa olika trådar. En av de stora frågorna är ju varför Stenström överhuvudtaget har varit ombord på den här bussen. Han har sagt till sin fästmö att han behöver jobba jättemycket. Men egentligen så har han varit ledig den senaste tiden. Så han har uppenbarligen varit ute och gjort någonting som har liksom krävt hans tid. Så det blir en av de trådar som framförallt Martin och Kollberg börjar nysta i. Liksom, vad gjorde Stenström, och är det hans närvaro ombord på bussen som har fått hit den här mördaren? Sen har man ett annat mysterium, och det är en av de döda lyckas man ju inte identifiera till att börja med. Han har fått ansiktet så sönderskjutet att man inte kan identifiera honom. Däremot så upptäcker man att han har stora mängder kontanter på sig, och han har även spår av narkotika i sina fickor och så.
Återkommande narkotika är ju preludintabletter. En drog jag faktiskt aldrig använt eller hört talas om idag, men jag antar att det är någon form av amfetamin liknande. Alltså du vet, som det fanns amfetamin i bantningsmedel.
Ja, precis. Mm.
Jag antar att det är sådana grejer som alla 11-åringar köper 1968. Mm.
Just det. Och ytterligare ett mysterium är ju den här passageraren som är dödligt skadad. Men Einar Rönn sitter ju och vakar vid hans sida på sjukhuset tillsammans med Ullholm. En annan polis som vi kommer att prata mer om senare. Men den här mannen, precis innan han avlider så yttrar han några ord. Men de här orden är väldigt svåra att tolka.
Han säger dnrk och Samalsson.
Just det.
Rönn gissar sen att han säger aj din räka.
Yeah. Och sen finns det överhuvudtaget så håller man på och nystar i de här alla olika passagerare på bussen. Kan det vara någon av dem som har... Man avfärdar väldigt snabbt att busschauffören skulle ha något med saken att göra. Mm. Bland annat för att han är organiserad nykterist och därför rimligen inte kan vara utsatt för... Det finns liksom ingen som vill mörda en organiserad nykterist i...
Men det är som med dig. Jag tror ingen vill mörda dig. Jag tror att jag och Erik ligger mer pyrt till faktiskt.
Det kan vara så, men det kan ju bero på hur mycket vi har... näthatat mer än nykterheten.
Det är sant. Näthat fanns ju inte på den här tiden på samma sätt.
Nej, det skulle en av de här nya Beck-filmerna borde handla om någon på Twitter som blir mördad på grund av näthat. Ja, i alla fall, man försöker liksom ta reda på vilka var de här olika passagerarna. Det finns en man ombord på bussen som har ett arabiskt ursprung, och där är ju en teori att det skulle kunna vara någon sorts liksom terrorism kopplad till... För det är ju det som är det mystiska här. Man pratar ju om att liksom så här, en massmördare som gör ett sånt här dåd, de brukar ju ofta på något sätt komma till känna. Liksom. Man gör ju inte det här för att... Om man är till exempel politiskt motiverad eller så vill man ju på något sätt kommunicera vad man har gjort. Men det är ju ingen som ger sig till känna i det här fallet eller så. Så att det här blir ju en jättestor och jättekomplicerad utredning. De pratar om att det är 17 stycken poliser inblandade i den här spaningsledningen och så. Det är väl den största utredningen i någon av de här.
Mm, det är ett böckerna. Stort persongalleri överhuvudtaget i den här boken.
För det kallas in folk från andra delar i Sverige, bland annat från Sundsvall och Malmö.
Mm. Man nystar i det här, och det man kommer fram till är ju liksom ett mysterium leder till ett annat. Bland annat så hittar ju Beck och Kollberg foton som Åke Stensson har tagit på sin fästmö Åsa Torell, som är någon sorts pornografiska bilder som han har lagt förseglat i ett kuvert i en skrivbordslåda på jobbet. Och det här är också något av ett mysterium. Vad skulle han med de här fotorna till? Så man håller på och nystar och varje tråd man nystar upp leder till fler mysterium. Så det finns ju till exempel en ganska lång bihistoria som handlar om att en av de här männen på bussen är en riktig överklasskille, liksom en vd.
Assarsson. Hade varit på ett föreningsmöte med föreningen Kamelerna och skulle hem till sin älskarinna.
Ja, precis. En vänsterprasslande liksom direktör. Mm. Så att där riktas ju direkt någon liten misstanke.
Ja, och där är ju Gunvald särskilt som... här börjar vi ju för första gången kanske se Gunvalds politiska sida, och Gunvald tycker ju att den här Assarsson är skum, vilket väl till viss del beror på att han är skum, men till viss del beror på att Gunvald hatar överklassen. Ja. Liksom.
Han är väl dömd skattefuskare?
Ja, han har några domar
och bakom. Och något sexbrott mot en 14-åring.
Ja, också. Precis. Just det. Som folk ur överklassen ofta är.
Ja, precis.
Eller de blir inte dömda så ofta, men... Nej, de är skattefuskare. Men där, han var ju, Assarsson var ju uppenbarligen skum, och Gunvald lyckas spränga en knarksmugglarliga här. Men det visar ju sig till slut att det har ingenting med mordet att göra egentligen. Det är faktiskt en slump att Assarsson har blivit skjuten.
Jag älskar deras täckmantel, att de importerar plastjulgranar som då är en nyhet som förvånar.
Bästa sättet att gömma knark på.
Men det är väl också, de här böckerna är ju inte positiva till julen generellt.
Nej, även i den här boken så är det ett väldigt gnäll om hur mycket det konsumeras, och att så här, dagen innan jul kan man sälja i princip vad som helst i hudlösa priser.
Mm. Plastjulgranen, det är väl kanske liksom själva symbolen för den här liksom dekadensen, att inte ens en vanlig jävla grav från gran kan man hugga i skogen för att ha i fred, utan man ska köpa en i plast av den här jävla Assarsson.
Mm. Jag har funderat på en sak med den här boken, och nu gör jag en utvikning, men varför firar inte Martin Becks varför är inte Martin Becks mamma med vid julfirandet?
Det har jag också undrat. Hon sitter ju på ålderdomshem. Det är typ här nere vid Telefonplan.
Mm.
Eller närheten av Västberg i alla fall. Och det är väldigt märkligt. För hon omnämns inte alls i den här boken heller.
Nej. Nästa bok är första gången hon nämns. Mm. Överhuvudtaget. Eller så hon har kanske nämnt att Martin Beck har föräldrar och så. Men det är första gången hon är med.
Mm.
Det är ju lite märkligt, hon har ingen annan familj, och hon är också pigg och kry, så att säga. Mm. Det nämns ju, så att det, ja.
Fast i och för sig, jag hade inte velat fira jul med de där jävla jepparna heller. Alltså det är inte
kul. Mamman kanske har gjort ett medvetet val.
Ja.
Att inte sitta med sina tråkiga barn och barnbarn.
Ja, men verkligen.
Det är ju inte ett roligt julfirande hemma hos familjen Bäck. Framförallt för att Martin är så jävla tjurig.
Alltså, vilka var det mer ombord på bussen? Vänsterprästlande direktör, den här araben då. Mm.
Algerien.
Algerien, förlåt mig. Mohammed Bouis.
Och sen är det
en sjuksköterska som heter Britt Danielsson.
Mm. Och hon har ju setat bredvid Åke då, så att det finns ju en...
Hon satt bredvid.
Precis, och det är ju...
Vad sa du?
Hon har setat bredvid.
Setat?
Ja.
Det är inte dumt.
Jo,
ja,
tror hon har setat bredvid.
Va? Nej, inte Hälsingland.
Nej, i Sörmland kan man säga så. Men där finns ju en teori om att de eventuellt skulle kunna haft någonting ihop. Jag tycker också fortfarande att det är lite konstigt. Det är ju en buss... Alltså det här det är ett väldigt osvenskt beteende. För det visar ju sig sen att de inte alls har haft någon kontakt med varandra. Men hon har ändå satt sig bredvid honom på bussen.
Trots att hennes kompis beskriver henne som nästan rädd för karar.
Ja, just det.
Och sen vidare på bussen så är
det... Är en okänd narkoman som sen visar sig heta Nisse Göransson.
Just det.
Som blir identifierad. Och sen är det busschauffören också. Ja.
Det är busschauffören och så är det den här mannen som blir skadad.
Just det, just det.
Sverin.
Sverin heter han och han är ju en ganska vanlig arbetare typ. Mm. Han jobbar på gatukontoret eller något sånt åt kommunen. Verkar vara en hygglig och skötsam arbetare more or less.
Mm. Och sen är det en... tant också som har varit barnvakt åt sina barnbarn.
Just
det. Och hon utreds inte alls. Jag undrar om det är för att hon är en tant eller äldre.
Jag tror att det är lite samma som med busschauffören. Att man tycker att det finns liksom ingen som har motiv. För det är ju deras stora fråga. Är det så att någon har haft motiv att mörda en eller flera personer på bussen och sen liksom dödat alla andra för att dölja sina spår? Mm. Och där tror jag att tanken är att en tant och en organiserad nykterist finns det liksom ingen som har motiv till att mörda.
Nej, så dessutom är det logiskt att busschauffören är ombord.
Ja,
så att säga, han har ju ett ganska tydlig funktion.
Mm. Men det man kommer fram till slut är att Åke Stenström, man förstår att han har hållit på med ett cold case kan man säga. För han har inte haft så mycket att göra på jobbet. Så att han har hållit på och utrett ett cold case och det är ett mord. Lyckas man räkna ut. Det är också det, han har liksom inte berättat för någon att han håller på med det här, utan han har hållit på med det lite i smyg och på fritiden och så. Det är ett mord som begick 16 år tidigare på en kvinna som ursprungligen var från Portugal, men som bott i Sverige ganska länge, och som heter Teresa Camarão. Det här är ju en väldigt intressant skildring av en person, men vi kan återkomma till den. Teresa Camarão var nymfoman. Mm.
Det är hennes främsta egenskap.
Ja. Hon var nymfoman, hon låg med väldigt många olika män och hon blev mördad. Och man har lyckats identifiera en person som dumpade hennes kropp i en park. Mm. Och man har också lyckats identifiera den bil som den personen hade. Man har gjort ett väldigt gediget arbete där man till slut liksom har gått igenom alla bilar av det här märket som fanns i Sverige för att ta reda på vart de befann sig den här natten när kroppen dumpades, och ingen av dem har kunnat bindas till brottsplatsen. Man har liksom helt tappat spåret. Men Åke Stenström har tagit upp det här igen, kommer Martin och Kolberg fram till. De lyckas till slut hitta en koppling då, för de har identifierat den här Nisse heter han, va?
Narkomanen.
När man väl har lyckats identifiera honom, vilket ju det är en polis från Sundsvall, vad heter han?
Nordin,
den inlånade polisen från Sundsvall, och även Melander, va, som lyckas identifiera den här knarkaren, farbror Nisse.
Mm.
Och där hittar man en koppling till en person som förekommer i Teresa Camarão-utredningen, för den här Nisse, innan han gick ner sig totalt och så jobbade han som försäljare. Och han jobbade åt en direktör som heter Björn Forsberg. Och Björn Forsberg vet man också hade en relation med Teresa Camarão. Och då faller liksom bitarna på plats när man lyckas koppla ihop både
massmordet på bussen och Teresa Camarão.
Precis, och då inser man liksom att Då kommer man ihåg det här med vad var det som Stenström var så bra på. Jo, han var bra på att skugga folk. Och han måste ha varit ute och skuggat den här Nisse då. Och det visar sig att det är Nisses bil som har använts för att dumpa kroppen. Och den bilen var ju inte av det här märket som man har trott hela tiden att det var. Därför att Stenström, att han har suttit och pratat med en dömd mord på sin fru. Och den här killen, farbrorn då, har ju haft ett väldigt stort bilintresse. Mm. Och då råkar han säga så här att ja, den här biltypen ser ju ut ungefär exakt som den här biltypen.
Nu ska vi se, en Renault C4 kan framifrån se ut som en Morris Minor.
Och då den här Nisse, han har liksom haft en sån bil, en sån alternativ bil som det skulle kunna vara istället för den typen av bil som han har utrett.
Just.
Så då har liksom Stenström börjat skugga honom för att få fram information om det här. Och det visar ju sig då att Nisse, han har pratat med Björn Forsberg. Och han har också fått pengar utav Björn Forsberg för att liksom hålla käften om det här att vi bytte bilar för 16 år sedan. Men Forsberg, han har fått panik kan man väl säga. Han vet att Stenström är efter den här Nisse hela tiden och han tänker väl att till slut den där liksom knarkaren, opolitliga figuren, han kommer knäckas till slut. Så jag måste göra mig av både med Nisse och Stenström. Mm. Och det är då som han har gått ombord på den här bussen.
Och gömt sig på ovanvåningen. Precis. Då, i den här dubbeldäckan.
Precis, och så har han kommit ner och skjutit ihjäl alla med en k-pist som han tog hem från Finland. För det visar sig att han var frivillig i finska vinterkriget.
Mm. Och han skryter även om att han har skjutit kommunister med den k-pisten.
Han dödade 3 bolsjeviker med den.
Mm.
Vi kommer ju tillbaka till Björn Forsberg också, vad det är för typ av människa. Men man har redan nu förstått lite grann.
Ja, och nu har vi väl summerat hela boken. Så nu kan vi...
Man kan säga att boken slutar med att Beck och Melander griper Forsberg. Och det är också en scen som känns så där ganska klassisk och där de är lite, där känns ju Beck lite coolare än vad han brukar vara. Därför att de går in på Forsbergs kontor och säger liksom att vi vet att du har gjort det här. Då drar Forsberg fram en revolver och sen försöker han skjuta sig själv i huvudet.
Just det.
Men då visar det sig att Beck har redan varit inne på hans kontor innan och plockat ur alla kulorna ur revolven.
Iskallt gjort, får vi
precis
säga.
Precis. Och där bryter ju Forsberg i princip ihop. Han blir ju helt psykiskt knäckt och blir inlagd på psyket. Men boken slutar liksom med att då är det Gunvald och...
Gunvald och Rönn förhör honom sen. Och det är ett underbart förhör, så vi återkommer till det.
Definitivt. Vi kan ju säga att De kommer ju på att Stenström har utrett det här och det figurerar även ett kvitto med initialerna BF på som de inte kan tyda.
Mm.
Och de finkammar Stenströms, både hans hem och hans kontor, i jakt på en saknad sida av utredningen. Så de misstänker att, all den här Teresa-utredningen då, så de misstänker att Stenström har stoppat på sig. Vilket han mycket riktigt har, men de hittar aldrig den. Förutom tills de kallar in Per Månsson från Malmö. Som gör den sista husrannsakan och faktiskt hittar den här sidan. Hans Stenströms specialitet är ju skuggningar. Månssons är ju husrannsakan.
Och det är sista sidan som han har hittat den.
Där väl det står Björn Forsberg.
Precis.
Hade man hittat den här sidan tidigare så hade man kunnat...
Hade bara Kolberg och Beck kunnat göra en riktig jävla eftersökning så hade ju...
Precis.
Ja, det är ju rätt slarvigt faktiskt.
Månsson ringer till Beck minuterna efter att de har lyckats spåra upp Forsberg och säger att på det här pappret står det Björn Forsberg. Och det är ju då, det är ju då Beck sätter sig ner och gapskrattar. Och det är titeln Skrattande polis. Och hans dotter har ju också anmärkt på i boken att jag har inte sett dig skratta sedan i våras eller något sånt. Och Beck är ju väldigt bister, ännu mer bister än vanligt i den här boken. En av hans närmaste kollegor har blivit mördad och han har den här väldigt krångliga utredningen liksom.
Så hon köper
och att han hatar sin familj.
Ja,
hans förlodotten då, dottern Ingrid, som köper en LP till honom.
Med
en julklapp med en engelsk låt som heter Laughing Policeman.
Just det.
Som finns på YouTube om man är intresserad.
Och det är Edvard Perssons son som sjunger den på svenska.
Jaså. Ja. Och då heter den Skrattande polisen då?
Ja.
Jaha, det har jag helt missat.
Va? Jaha, jag trodde jag satt med människor som kunde saker här. men...
Jag får nog skaffa starkare glasögon.
Och vi har förut sagt att det här verkligen är en podd som riktas till en smal målgrupp, att man bör ha läst böckerna inte bara en gång, gärna 10 gånger. Och jag är nu uppe i 15 gånger.
Ja.
Och den här läsningen så hittar jag en ny detalj som jag inte har kunnat sätta i ett sammanhang innan. Och det är att boken börjar med att det beskrivs en Vietnamdemonstration på Strandvägen samma kväll som massmordet på bussen sker. Den som är chef för det kommandot, vad säger man?
Insatsledare.
Insatsledare, precis. Han beskrivs som en... Operationen leddes av ett högt polisbefäl med militär grundskolning. Han ansågs vara expert på ordningsfrågor och betraktade belåtet fullständiga kaos han lyckas åstadkomma. Och denna person är Nyman, som är den personen som är den vedervärdige mannen från Säffle, det vill säga han som blir mördad om tre böcker.
Definitivt. Det är så självklart nu när du har...
Jag vet, och jag känner mig... det är så underbart att kunna plocka upp de här små trådarna. Så det här är en uppmaning till alla som inte har läst dem 10 gånger. Gör det. Mm. För att ni kommer få...
Den 11:e gången kan det vara ett litet guldkorn. Istället för att umgås med barnet eller besöka sin sjuka gamla farmor. Läs boken en gång till. Du kan hitta någonting.
Ja, men alltså, jag kände mig så upprymd när jag kom på det här. Och så ville jag smsa direkt. Men så ville jag ändå hålla på den här karamellen.
Ja, jag tycker det var en mycket bra upptäckt. Jag tog det inte alls.
Nej, verkligen bra.
Men nu blev det ändå lite undervisande i den här podden. Mm. Jag tycker att vi ska... inte riktigt så himla brett.
Nej, men egentligen, just den här boken, det är ett väldigt stort persongalleri.
Ja.
Det är mycket karaktärsfördjupning.
Mm, mm.
Inte bara huvudkaraktärerna. Nästan alla som har varit med liksom figurerar på ett eller annat sätt lite i periferin i den här. Det är ju en jättestor utredning också, så det är ju ganska självklart. Men har man sin lilla, liksom, sitt lilla träd eller sin lilla mindmap framför sig med alla karaktärer, plocka fram den. Det kan vara läge och...
Ja, man får mycket att skriva till. Ja. Man får veta väldigt mycket om de olika karaktärerna som vi inte har fått veta tidigare.
Ja, Beck fördjupas ju på sättet att han är tråkig och så jävla missnöjd. Det blir bara intensivare. Kolberg, han blir ju ännu mer sensualist, det vill säga äcklig.
Men ska vi börja med Martin? Om vi tar en karaktär i taget.
Ja, vi kan göra så.
Så tänkte jag just på Martin Beck. Det här med att han heter den skrattande polisen. Det är ju då så som hans dotter säger, att han har inte skrattat sin nivå eller sånt. Han har ju mer eller mindre en depression i den här boken. Inte bara att han är en dysterkvist liksom, utan han är ju allmänt...
Och man märker ju att nu är äktenskapet på väg att verkligen gå åt helvete. För nu har han flyttat ut i vardagsrummet där han ligger och röker och läser böcker hela nätterna istället.
Ja, precis.
Ja, just det. Han kommer bara överens med Ingrid egentligen. Han gillar att hon lyssnar på klassisk musik och inte pop.
Mm.
Dessutom har hon fullt med FNL-patches på sin ryggsäck.
Just det, här har ju hon börjat bli politiskt aktiv och sådär. Vilket jag egentligen, Martin gillar ju inte politik och gillar inte prata politik och sådär. Men ja, han gillar ju sin dotter och...
Ja, hon framställs ju som rätt sympatisk eller sådär.
Ja, hon är medveten till skillnad från liksom hans son Rolf som bara verkar vara dum. En dum snubbe liksom. Mm.
Ja, för allt som skrivs om Rolf är att han försover sig eller att han, alltså såhär, och Ingrid beskrivs bara som ett exemplariskt barn som är bra på allt. Hon är bra i skolan, hon är smart, hon kommer i tid.
Ja, och omtänksam och sådär. Och liksom.
Intelligent.
Ja.
Går och pratar. Det är väl kanske framförallt det som Martin uppskattar hos henne, tror jag, att hon går och pratar med. Liksom. Mm. Han kan ju inte prata med sin fru och han kan inte prata med sin son, men henne kan han liksom prata med.
Mm.
Och i den här boken så sitter, den börjar ju, eller när vi introduceras för Martin, så sitter han ju tillsammans med Kolberg på polisstationen, fast han väl i princip har slutat. Han sitter och spelar schack efter arbetstid för att han inte vill gå hem.
Här vill jag flika in och sitter inte alls på polisstationen. De sitter i Skämma Brink där Kolberg bor, för att han är... citat, barnvakt åt sin dotter Bodil.
Han är barnvakt åt sitt eget barn.
Yeah. Martin låtsas väl här att han jobbar. Och så sitter han hemma hos Kolberg och spelar schack för att slippa gå hem till sin tråkiga fru. Liksom.
Mm, precis.
Och då kommer vi in med Kolberg då.
Och Martin är inte intresserad av politik, men det är ju Kolberg, får man säga. Och det börjar ju direkt då med att vi får reda på att Kolberg gillar inte Vietnamkriget och han gillar inte Lyndon Johnson. Vi får veta att han är sensualist, ja precis, det understryks. Men hans kärleksliv med Gunn har liksom börjat sina lite.
Ja, det finns ett visst sånt intryck. Han blir ju lite intresserad utav Åsa Torell, alltså...
Stenströms fästmö.
Och det är ju faktiskt så att han låter henne flytta in hemma hos sig och Gunn, liksom, för att hon sitter... ensam i sin lägenhet och mår väldigt dåligt efter
att... Det tycker jag faktiskt är väldigt sympatiskt av honom. Även om det tar 3 veckor innan någon av dem plockar upp att hon mår jävligt dåligt. Hon sover med en revolver under kudden, röker bara cigg och går aldrig ut.
Ja. Det är väl normalt beteende.
Det låter i sig som jag, Mikkels revolver.
Nej, men det... Visst, det är sympatiskt. Samtidigt så är han ju lite obehaglig. Han visar de här nakenbilderna på Åsa som de hittar hos Stenström. De visar han för sin fru av någon anledning.
Och säger att så här, jag ville att hon skulle veta hur du ser ut innan jag gick hit. Det säger han till Åsa Torell.
Ja.
Precis. Och det är ju en konstig sak att säga.
Ja, det är en väldigt konstig sak att säga.
Och hans fru säger typ så här, du vet att du får göra vad du vill med mig. Mm. Alltså när de pratar om sex i samband med att han visar de här bilderna.
Och då återigen poängteras det hur länge Kolberg letar efter sin fru. Att han letar i 20 år och så tog han 1 år att fundera.
Mm.
Och så får man veta om Martin att han inte alls letade utan att hans fru blev på smällen direkt.
Mm. Det är också så att när Kolberg pratar med Åsa Torell om henne och Stenströms förhållande så säger ju Åsa liksom att de var inte så sexuellt kompatibla i början. Hon var mycket mer sexuellt intresserad än vad Stenström var.
Mm.
Men att de liksom kunde anpassa sig till varandra. Och det här är ju en total chock för Kolberg. Han har aldrig i sitt liv tänkt på att man i en relation skulle kunna anpassa sig till varandra. Istället har han liksom ägnat 20 år. För han har fått idén att jag måste hitta den som är perfekt för mig. Istället för att liksom ha en relation med någon som jag kan kompromissa med. Det slår honom liksom. Att, vad fan, så hade man ju kunnat göra också.
Ja, just det. Och det är ju ganska så här tydligt tecken på någon som är jävligt osympatisk.
Mm. Ja, jo, det kan man ju säga.
Och självupptagen.
Ja, gud, ja.
Han visar ju också den här hans väldigt starka avsky inför skjutvapen. Därför att Åsa som sagt sover med en revolver under kudden. Det här är en revolver som Åke Stenström helt enkelt har snott från liksom något tillslag.
Mm.
Det är en väldigt, det är någon så här jättelik sak.
Det är Smith & Wesson.
Ja. Kolberg hävdar också helt felaktigt att om han skulle skjuta någon med den så skulle den personen flyga 10 meter bakåt. Det borde han ju som polis veta att det bara är på film sånt händer, att det inte funkar så. Men, och där säger han ju, han blir väldigt, väldigt arg över att hon har den här och säger att jag hatar såna här saker och jag vill liksom att, helst skulle jag vilja att det inte fanns några skjutvapen överhuvudtaget. Han vägrar ju också bära skjutvapen själv i tjänsten och så.
Mm. Och i den här boken så tycker jag att det är Gunvald som mest fördjupas och han får en ny dimension för man får se hans politiska sida.
Mm.
Mm. Man får också veta att han bor i Bollmora. Får man veta det? Det har man inte fått veta innan, tror jag.
Nej, det vet man nog inte. Bollmora är alltså Tyresö centrum.
Ja, men man får väl liksom följa med hem till honom för första gången så att säga och liksom ta del lite av hans tankar. Det är ju faktiskt bara andra boken han är med i det här. Han gjorde ju debut i Mannen på balkongen. Han är den första av kriminalerna som är på plats.
Just det.
Han kom ju dit efter Kristiansson och Kvantor som han ju som vanligt måste hantera.
Eftersom han är förföljd av de där jävla idioterna. Vilket är ett underbart återkommande tema, hur Kristiansson och Kvant förstör för Gunvald.
Ja, och hur arg Gunvald blir. Och i den här boken har de ju, det visar ju sig, det får vi liksom inte veta i inledningsscenen när de hittar den här bussen, utan det är Gunvald som sen berättar det. Att när de har upptäckt liken ombord på bussen, då har de sprungit runt överallt inne på bussen, förstört alla tänkbara liksom spår på golvet och så. Och de har också skjutit upp på övervåningen.
För de hittar en kaliber som inte stämmer med mordvapnet. Precis. Och vad fan gör det här skottet här? Har han haft 2 vapen? Mm. Det visar sig att Kristiansson eller Kvant har skjutit ett varningsskott.
Ja, inne de kommer in i bussen.
Utifall mördaren skulle vara kvar.
Så det är en väldigt rolig scen när Gunvald kallar upp dem och skäller ut dem.
Ja, precis. Ja, det är roligt.
Sen... Men det är inte lika roligt som utskällningen i polis potatismos.
Nej.
Som är med i vår jingle.
Mm.
Där han pratar om abborrar.
Just det. Ja, det är väldigt bra. Men det här är en av många run-ins så att säga han har. Men det är väl den första. Visst är det så att Gunvald är liksom lite mer Sjöwall Wahlöös språkrör i den här boken. Tidigare har det ju alltid varit Kolberg som konstaterar att det ser för jävligt ut med stadsplaneringen. Att det är så mycket knarkar överallt och så vidare. Här är det ju Gunvald som går omkring och muttrar över stadsplaneringen.
Mm, mm.
Ja, Att de istället borde riva hela stan direkt istället för att göra det del för del.
Just det. Ja, här i den här boken är första gången som stadsplanerarna förekommer. Men de kommer ju återkomma i nästan varenda bok sen. Hur mycket, hur dumma och korkade och nästan onda stadsplanerarna är. Ja. För att, och det förstår vi ju, för att de har liksom, vid det här laget har de ju rivit Majs gamla kvarter liksom i Klara. Deras
barndomskvarter.
Ja, de är så onda och så dumma och bygger en stad som liksom människor inte kan leva i och inte kan andas i.
Nej, och det är ju den här Stockholmspessimismen är ju definitivt kvar. Och nu har den spritt sig till hela landet. De träffar ju till exempel en schweizare som säger att han ska flytta från Sverige för att det är så mycket mord och knark och kriminalitet här. I det här
och han ska flytta hem för att gifta sig, träffa en ordentlig flicka, för svenska tjejer är bara gratis håror.
Precis, just det. All svenska kvinnor är antingen håror eller gratis håror.
Det är de alternativen som bjuds. Så att det förstår man att han vill lämna det här landet.
Men jag tänker på Gunvalds politiska sida kommer ju kanske framför allt fram när han pratar med Rönn efter det här slutförhöret med Forsberg. Och jag tror att du hade det uppslaget här, Frida.
Ja, jag sitter ju med glasögonen på boken Uppslagen. Jag ska säga en sak jag aldrig har sagt till någon annan, sa Gunvald Larsson. Jag tycker synd om nästan alla människor vi möter i det här jobbet. Det är slashasar och önskar att de aldrig hade blivit födda. Det är inte deras fel att de ingenting begriper och att allt är åt helvete. Det är figurer som den här som förstör deras tillvaro. Självupptagna svin som bara tänker på sina pengar, sina hus, sina familjer och sin så kallade ställning. Som anser att det kan kommendera andra bara för att de råkar ha det lite bättre ställt. Det finns massvis av sådana människor och de flesta är inte så dumma att de stryper portugisiska fnask. Och därför kommer vi aldrig åt dem. Vi får bara se deras offer. Det här är ett undantagsfall. Och Gunvald kommer ju från en överklassbakgrund. Mm-hmm. Så han bottnar ju i analysen så att säga. Han är ju TF
här. Ja, definitivt TF. Jo, men det stämmer. Och den analysen han gör är ju precis riktig också, kan man säga, i det här fallet. Den han pratar om är ju alltså Björn Forsberg, det vill säga mördare, så att säga.
Och Forsberg, han liksom motiverar ju sitt brott med att jag var tvungen att skydda min familj och mitt företag.
Det fick inte komma ut att han hade slagit ihjäl den. Dels att han först då hade haft en affär med Teresa och sen att han då ansåg sig tvingad att slå ihjäl henne. Och sen ansåg han sig tvingad att skjuta ihjäl 9 människor då för att inget av det här skulle komma fram. Precis.
För det som liksom har satt igång det hela är ju att han och Teresa har haft ett förhållande och sen har hon liksom kommit hem till honom och hotat, för hon är ju en nymfoman och hon liksom hotar att avslöja för hans fru att de har haft ett förhållande i princip. Eller hon ligger naken i hans säng och hans fru är på väg, och den enda utvägen då, för han måste skydda sin familj och sitt företag. Så då mördar han henne och dumpar henne, och sen då när det här riskerar att nystas upp så är han beredd att döda 9 personer.
Och då kan vi prata lite om hur Teresa Camarão beskrivs.
Ja.
Den manliga blicken som återkommer ständigt i de här böckerna. Förlåt mig, men du borde faktiskt ha rättat Per lite.
Den här gången borde hon stoppat Per.
Ja, faktiskt. De återkommande nymfomanerna är ju det som gör de här böckerna mest osannolika.
Alltså dels nymfomani, och vi bara håller oss till det ämnet. Det är liksom, ska vi förstå det som en sjukdom?
Eller ja, den här säger väl Kolberg att det här är ett psykologiskt tillstånd som inte är så vanligt men som förekommer. För hur är det hon har blivit nymfoman egentligen? Det är ju väldigt intressant.
Ja, det är
hon verkligen. Kom ju till Sverige och gifte sig med en portugisisk man. Och lever någon form av borgerligt övre medelklassliv. Men sen en dag så är hon hemma hos en väninna som har någon annan, någon manlig vän.
Han våldtar väl i princip henne. Hon vill inte ha 6 månader först, men han våldtar henne. Och då får hon liksom, hon har aldrig fått orgasm tidigare. Och hur man nu vet det, men det är något som Kolberg säger. Och sen så får hon...
Det låter ju som upplägget för en så kallad vuxenfilm.
Jaså, det gör det. Ja, du har hört det.
Att någon liksom sexuellt hämmad person blir
förlöst.
Ja, förlöst och får 20 orgasmer efter en natt. Alltså släng in lite, släng in falukorv och fäbomiljö så, liksom,
så. Men så efter den här natten när hon blir våldtagen så blir hon galen, kan man i princip säga. Hon blir personlighetsförändrad och börjar ligga med allt och alla. Och hennes man lämnar ju henne.
Ja.
Och hon blir, alltså, till en början tar hon inte betalt, men senare har hon...
Först är hon ju gratis hår.
Ja, men sen har hon, citat, vett att ta betalt. Ja. Citat. Och
hon har också sex... Det är också det som har gjort den här utredningen så komplicerad. För att man tänker att det är en av männen i ens närhet. Men hon har ju liksom haft sex med... Man säger så, hon har haft sex med allt från 15-åringar till gamla gubbar. Och allt ifrån liksom helt utslagna lodisar till direktörer. Här förekommer ju, i utredningen så förekommer ju en direktör som heter Kurt Olsson.
Tänk, jag vet!
Vi funderar på, är det en Kurt Olsson, är det en referens till Kurt Olsson?
I sådana fall är det Lasse Brandeby som gör en medveten referens.
Ja, precis. Ja. Ja, för boken är ju tidigare Lasse Brandeby. Utan jag menar, kan Lasse Brandeby ha läst Den skrattande polisen och sen har det här namnet Kurt Olsson, som är ett väldigt bra namn, fastnat liksom i hans medvetande?
Ja, det utgår jag ifrån. Jag kan inte se några andra förklaringsmodeller.
Nej, Lasse Brandeby kan ju inte här och kan försvara sig, så att säga. Så vi utgår ifrån det.
Mm.
Men, ja, just det. Men Teresa, det finns ju en annan så här psykologisk förklaring de ställer också, som är att hon är en renodlad produkt av två miljöer. Strikt katolsk överklass och strikt svensk borgerlighet.
Just det.
Och det är det då som, när hon då helt plötsligt, hipp som happ, får 20 orgasmer, då slår det totalt slint. Mm, mm. Liksom. Då rämnar alla spärrar. Om det är någon som är orolig, vi får veta hur hennes bröstvårtor ser ut. Just de ser ut som brännvinskapsuler.
Säger en tandlös gubbe de hittar på något gammalt så här alkishem. Mm.
Ja, men då har han väl den referenspunkten. Är ganska given.
Det här är väl kanske den mest liksom patologiserade kvinnliga sexualiteten i de här böckerna. Alltså det återkommer ju ständigt, det här med att kvinnor kan vara nymfomaner och att det är väldigt farligt att de då riskerar att bli mördade. Och Teresa är väl den som är mest, liksom, hon har ju blivit totalt galen. Och liksom,
men det är mer av ett sjukdomsförstånd den här gången. Alltså hon är lite mer ömkansvärd som person. Ja. Alltså att hon är ett offer. Det är skillnad från Rosanna, som ju mer eller mindre hela tiden mellan raderna skuldbeläggs liksom, för att hon gör det här har en medveten livsstil.
Och då undrar jag om där kanske Maj satte stopp, att hon ändå fick det till att det var en sjukdom, inte att de bara var slamper.
Hon kan inte rå för det. Nej. Men får man faktiskt en sjukdom, Per.
Men vi pratade om vilka som var med, och jag tänker att vi ska ta upp Rönn och då kanske också prata om Ullholm. Mm. Det är två poliser vars roll vävs in lite i varandra. Rönns stora roll i den här är ju just då att han sitter med när den skadade mannen från bussen vid hans dödsbädd och lyckas spela in de här två orden på band och blir sedan helt besatt av de här två orden. Liksom att han ska kunna tolka vad han säger. Han har ju kontakt med någon tekniker som jobbar på Sveriges Radio och så, som liksom ska hjälpa honom att försöka tolka de här orden. Och det är också, det är ganska genomgående för nästan alla poliser i den här boken, att de blir liksom besatta av det de håller på med. Och under de månader som går under polisutredningen så gräver de liksom bara djupare och djupare i just sitt spår.
Ja, precis.
Det finns ju en annan polis som förekommer lite grann, som heter Ek. Han är framförallt, han är en äldre polis. Han har refererats i några tidigare böcker.
Och han var med under Tresia-utredningen 16 år tidigare.
Han är den enda som är så pass gammal. Men hans roll i det här blir mycket att han blir expert på den här typen av bussar. Som bussen, så att säga. Just den typen. Och blir liksom helt besatt av de tekniska specifikationerna. Det är väl han som kommer på det här med att mördaren måste ha vetat hur man öppnade dörren.
Just det, för att det finns... Jag kommer inte ihåg exakt hur det går till, men det finns någon...
Det är en spak med fem lägen.
Mm. Ja.
Så man kan öppna dörrarna på olika sätt. Bara öppna fram, bara öppna bak, öppna båda, öppna bak. Mm. Först, alltså.
Just det, och mördaren har väl bara öppnat bak. Varför?
Och det är för att man går upp där fram på en dubbeldäckare och ner där bak. Och han behövde ju då...
Ja,
han gick fram och sköt busschauffören, öppnade och gick sen ut där bak.
Mm.
Just det.
Ja, men tillbaka till Ullholm och Rönn.
Mm.
Rönn är och spelar in när döende mannens sista ord på sjukhuset för att Gunvald får höra att det är Ullholm som är där. Mm. Och han kan inte vara där själv. Och då undrar Rönn varför han inte kan vara där själv. Varför kan inte Rönn bara avlösa? Avlösa? Nej, det är omöjligt. Då anser han sig förbegången. Skriver hundratals inlagor. JO anmäler rikspolisstyrelsen. Ringer ministern. Sen får man veta varför Ullholm inte kan vara där själv. Och det beskrivs ganska bra med det här citatet. När Ullholm pratar till Rönn och säger: det är ju fullständigt självklart att inte jag som privatperson och centerpartist, medborgare i ett fritt demokratiskt land, gör den minsta åskillnad på människor på grund av till exempel hudfärg, ras eller tankesätt. Men tänk dig själv en poliskår som vimlar av judar och kommunister. Du förstår vad jag menar, eller hur? Och Rönn svarar då: jo, men jag är faktiskt själv en sån här socialist och kommunist. Jo, just det. Ullholm försjönk genast i en gravlik tystnad och gick bort fönstret. Där hade han nu stått i 2 timmar.
Han hade stått just i 2 timmar.
2 timmar i chocken över att en snut kan vara kommunist.
Han är ju någon sorts en extrem rättshaverist som tydligen är känd för att anmäla alla andra förtjänstefel och så här tipsa om att kollegor kan vara kommunister. Han är med i Brandbilen som försvann också, nästa bok.
Och han anmäler självklart Rönn också.
Mm. Ja, givetvis.
Ja, just det. Han anmäler Rönn för att Rönn inte angett namn och tjänstegrad när han förhör den döende mannen. Och den döende mannen är alltså vaken i några sekunder innan han kommer liksom ur sin koma och sen dör.
Vidlyftiga teorier. Eller alltså den här... Ullholm är bland annat förbannad på högertrafiksomläggningen. Som han menar har lett till ökad promiskuitet på grund av, citat, alla dessa nya vändplatser och parkeringsmöjligheter. När han pratar med Rönn och får höra att Rönn är gift med en same så frågar han, as you do, är det sant att lappkvinnorna har den på tvären?
Just det.
För han, Ullholm, skulle gärna sökas till fjällvärlden. Om det nu inte vore så att hela Lappland är nerlusat med lappar.
Och här säger Rönn att jag är faktiskt gift med en samisk kvinna. Och sen när Ullholm då börjar hetsa mot judar och kommunister så säger då Rönn att jo, men jag är ju själv sån där socialist. Så de får ju inte en så bra relation. Men Ullholm, han är ju verkligen en fascist liksom. Men han är nästan en karikatyr på den här fascistiska polisen.
Ja, men just det där att han står i fönstret i 2 timmar. Där bryter de en illusion så att säga. Det är ju, där blir det ju som en komedi.
Precis.
Han säger väl också så här, han säger att det inte funnits en ordning sedan 30-talet.
Ja, han vill också återinföra sabeln. Liksom att polisen ska bära sabel igen och så.
Och han tycker det är för jävligt att poliser har skägg. Han kan gå med på att ha mustasch, men det är också värt att diskutera.
Det här är faktiskt en väldigt rolig scen mellan Ullholm och Rönn. Särskilt för att Rönn är så himla lugn och för att de då säger det här. Men där funderar jag lite på, för att han säger han det här för att få tyst? Alltså säger han att han är socialist eller är han socialist?
Han är socialist.
Ja, han är ju en skicklig polis och i Sjöwall Wahlöös böcker så tenderar ju det innebära att man är socialist också.
Det tror jag. Han är ju också, Rönn är ju Gunvalds enda kompis.
Just det.
De verkar komma väldigt bra överens och jag har svårt att tänka mig att man kan ha en så bra relation med Gunvald utan att dela politiska värderingar.
Och Rönn är ju en arbetarklasskille från Arvidsjaur liksom, så det kanske inte är så farligt.
Arjeplog
är det. Ja, just det.
Men det är ju, vi skulle ju inte heller ha kompisar som inte var socialister.
Nej.
Jag tyckte, vi nämnde inte Åsa Torell. Nej. Eller det gjorde vi. Vi nämnde Åsa Torell, men det är väl första gången hon dyker upp.
Ja, det är första gången.
Hon blir ju sen polis. Alltså efter den här händelsen så blir ju hon, får ju hon först att hon ska bli polis då. Efter en sorts traumatisering då av att hon var med.
Så hon återkommer ju i alla fall 2 böcker.
Mm.
I Terroristerna och i Polis, Potatismos.
Mm.
Ja, nu är med i Brandbilen.
Jag tror hon är med i Brandbilen också, nämns i alla fall. Hon blir en återkommande karaktär.
Ja.
Hon hjälper ju till lite grann här också. När Kolberg ska iväg och förhöra någon kriminell, den här Birgersson.
Ja, det är den här personen som Stenström har förhört, va, som har...
Han som är expert på bilar är det, ja, så ja, ringer ett Kolberg på julafton, så ja. Kolberg blir svinsur för han ska precis ta en sup.
Mm. Han ska ta en sup och äta lutfisk eller något sånt. Då.
Ja, och Åsa kör ju honom då, för han har väl tagit en sup.
Ja.
Ja, han kan köra bil.
Ja. Åsa kör honom och sen följer hon med in och agerar lite assistent här.
Vi får ju veta också vad, hur Kolberg ser på henne. Ja, bröstvårtorna får ju veta. Men också att Kolberg ser henne som en fysiskt och psykiskt komplicerad ung kvinna med flammande blick och löftesrik bredd mellan ljumskarna.
Alltså, ja. Det är så bra att du alltid läser de här vidriga citaten.
Ja, men det är det där, att ljumskbredden är löftesrik.
Men det är ju för att ljumskar, bröstvårtor och fötter, det är ju verkligen Pers turn-ons. Ja. Det är så uppenbart. Mm. För det är alltid så kvinnor beskrivs.
Mm. Mm. Ja, det är någonting med det där att det ska vara brett mellan ljumskarna. Men det är så märklig...
Så märklig fetisch.
Ja, fetisch liksom.
Jag tycker, nu kanske vi kinkshamade.
Men jag tycker fötter också är jävligt märkligt.
Ja, han upprätthåller sig mycket vid, eller de, Per och Maj får vi väl anta, men vi kan gissa att det var Per som upprätthåller sig vid att hon har så här typ ullstrumpor på sig. Vi kommer liksom få lära känna Åsa mer framöver. I den här är hon väl framför allt liksom den sörjande änkan, eller vad vi ska säga. De var inte gifta, men den sörjande efterlevande till Stenström och så. Och hon flyttar också in hos Kolberg och Gunn i den här boken.
Mm. Men ska vi prata lite allmänt om boken? Lite...
Ja, jag tänkte att vi kanske skulle nämna Per Månsson och Ulf Nordin som jag också
just är med. Det är i den här boken Månsson faktiskt ersätter Ahlberg.
Ja, just det.
Ahlberg nämns ju att han också ska kallas in, men sen får vi aldrig höra någonting.
Att de säger att de lyckas inte få loss honom från hans tjänst i Motala. Mm. Så att han är inte med, utan det är då Månsson som kommer från Skåne och Ulf Nordin som kommer från Norrland.
Och den här Nordin är ju, det är ju precis samma person som Ahlberg verkar som. Han går omkring också och tycker att det är för jäktigt i storstan, men är själv en väldigt kompetent landsortspolis. Mm.
Han är framförallt väldigt bra på bilar, för det är det som spåret med bilar och så som han drar lite i. Och han har tydligen utrett mycket bil, jag vet inte om de säger om det är bilstölder eller om det är... Det, men han har liksom koll på det här med bilar kopplat till brottslighet.
Mm. Och Månsson får ju visa prov då på sin skicklighet som husransakare.
Mm. Månsson är bra på att leta. Det är väl en av de saker vi får veta om.
Återkommer i nästa bok.
Ja.
En liten teaser så att ni ska lyssna på nästa avsnitt.
Precis.
Jag tror också att man i den här boken får veta om det här arrangemanget som Månsson har med sin fru. Att de bara ses på helgerna och att han lever som ungkar. Men det är nog framförallt i polis potatismos som man liksom får...
Ja, brandbilen.
Ja, det kan vara så också. Ja, det är framförallt framöver som vi kommer få en insikt om liksom Månssons och hans tendens att dricka gripenbergare hela tiden.
Det låter så jävla gott.
Det är väl gin tonic med grape istället för tonic, eller?
Det är inte gin tonic.
Okej, gin och grape tonic.
Ja. Men det låter ju asgott varje gång han dricker det. Ja, då blir man lite sugen.
Jag tycker ju inte det, men visst. Men Månsson här, jag får lite intrycket av att de andra poliserna i gruppen inte riktigt tycker att han är så himla kompetent och så. Men det beror framförallt på att han är väldigt placerad utanför sin miljö. Han är ju verkligen en Malmöson liksom. Och här känner han sig väl inte riktigt hemma i Stockholm. Han har inte riktigt koll på vart han ska åka med tunnelbanan och sånt. Men han är ju ändå, jag tror att Martin har respekt för honom, men att de andra kanske inte riktigt har liksom sett honom fullt utvecklad så att säga.
Nej, han har ju lite otur då, att han upptäcker ju faktiskt ovärderlig bevisning, men det är ju aningen för sent.
Mm. Om vi skulle gå vidare då?
Mm.
Ja, den här boken har ju jag haft som favoritbok förut. Om man ska göra någon form av topp 3-lista, som jag sa i förra avsnittet att jag skulle göra.
Mm.
Så förut har Den skrattande polisen varit etta. Men nu är jag mer tveksam. För jag tror kanske att brandbilen som försvann trumfar. Och sen den vedervärdige mannen från Säffle. Fast polis potatismos har ju styrkan att den beskriver klassamhälle på ett jävligt bra sätt. Så att jag tror nu är min lista brandbilen som försvann, den vedervärdige mannen från Säffle och sen Den skrattande polisen.
Jag skulle nog säga att den här boken tillsammans med Den vedervärdige mannen från Säffle är de bästa böckerna. Och sen Brandbilen som försvann på andra plats.
Mm. Alltså jag har alltid hållit... Först ska jag bara säga att jag håller verkligen med om att det är de här fyra vi pratar om. Mm. Liksom de här lite mittenböckerna. Det är de absolut bästa, tycker jag också. Det här ligger också... Gnällnivån ligger alldeles lagom. Yeah. Och de är väldigt spännande. Och det är väldigt, karaktärerna är liksom väl utvecklade. Så vilket är svaghet i de tidigare böckerna. Och i de senare så tar gnälleriet tar ju mer och mer överhand.
Ja.
Men jag tycker nog, jag har nog alltid haft polis potatismos högst. Och det är mycket för Malmö i den här. Alltså, och upplösningen i den så kanske inte ska prata om ju nu. Men, jag har alltid hållit den väldigt högt. Och jag tycker även den filmatiseringen av dem är den bästa.
Yes. Då pratar vi Gösta Ekman.
Mm. Ja, precis. Jag förstår. Ja, hugget som stucket mellan den här och... Ja, Brandbilen kanske jag håller något högre.
Mm.
Och sen är det väl Säffle och Skrattarna polisen ungefär. Så, men det är en väldigt bra bok.
Jag verkar ju vara den enda som faktiskt också håller Terroristerna högt. Jag tycker att den har något.
Men, den har definitivt något. Frågan är om det är kvalitet.
Jag la upp på Insta att jag läste den. Då var det ens kommentera, är det den som är som en pamflett från SKP? Och det är den ju.
Ja.
Men på ett underbart sätt ändå, även om den är oerhört orealistisk samt gnällig.
Det kommer bli väldigt roligt att prata om den.
Mm. Så ja, den är ju väldigt... Jag skulle säga så här, Terroristerna som dokument är väldigt roligt att läsa, men det är inte en bra polisdeckare.
Jo, det är ändå.
Men det är väldigt, väldigt lång till exempel.
Ja, det. Men det tycker jag är bra, för många av de här böckerna är lite för korta. Det är ju ganska korta kriminalromaner. De är ju på runt 200 sidor.
Mm. Jag tycker det är alldeles lagom.
Men de här fyra mittenböckerna, då märker man att de verkligen har hittat formen. Ja. Det tog några, de första två böckerna har vi ju redan nämnt är de sämsta.
Mm.
Men alltså nu pikar de här.
Och det jag tycker runt. Med den här boken, jag tycker det är två saker som är så bra med den här boken. Och dels är det själva fallet som är väldigt, som jag sa, det är väldigt intrikat och det är väldigt många trådar att dra i. Och allt som de håller på att dra i, vi har liksom inte alls sammanfattat allt som händer i den här boken, för att det är så pass långt så att liksom...
Har vi ens nämnt att bussen var linje 47? Det känner jag kan vara bra att veta.
Och också sådana grejer som att så här, den här bussen var utbytt, det skulle varit en annan typ av buss
det brukar på
den här linjen egentligen och sånt.
Det, i vanliga fall är det tyska tvåvåningsbussar som trafikerar på linje 47, men den här gången är den engelsk.
Mm.
Och det där visar ju en sån grej som visar sig ha ingenting med saker att göra. Precis.
Det var faktiskt väldigt länge sedan jag läste den här. Jag kom inte ihåg vem mördaren var.
Nej, det kom faktiskt inte jag heller.
Väldigt länge så var det, man leds ju verkligen in i de här olika spåren. Och...
Men den andra saken som jag tycker är så bra är ju att här känns som första gången som vi verkligen fördjupar alla karaktärer. Liksom. Mm. Jag tänker att vi ska gå in på den punkten, den stående punkten som vi brukar ha, som vi kallar för politik eller politiska innehållet. Vi är ju en kommunistisk podcast och vi försöker analysera de här böckerna ur ett kommunistiskt perspektiv. Vi har ju pratat om Ullholm och Rönn liksom, och David, och även om Gunvald. Gunvalds utbrott på slutet är väl kanske den tydligaste politiska innehållet, eller vad säger ni?
Ja, men också vem som är mördaren. Att det inte är ett av de här vraken som beskrivs som har varit kunder till Teresa.
Nej, precis.
Utan att det är en i en hög samhällsställning.
Ja. Och som är, dels är en helt skrupelfri person som ju på allvar ser det som förmildrande, om inte nästan ursäktande, att han faktiskt har en hög ställning.
Mm.
Han har en familj, han har ett företag och alltid skulle kunna ta skada om det uppdagades att han slog ihjäl politiska fnask. Mm. Alltså måste han då mörda 9 andra personer för att täcka upp det här.
Och han säger ju även det att det var bra att det var några extra på bussen, för att då skulle man inte kunna veta vem det var som var uttänkta offret.
Han ser ju, verkar ju se andra människor helt liksom instrumentellt.
Ja, han är ju en fullkomligt borgerlig person liksom. Mm.
Men inte bara det, han är ju också... Han har ju varit i Finland och skjuter kommunister. Så bara det gör ju att vi tre hatar han.
Ja, precis. Och vi förstår ju under hans förhör med Gunvald och Rönn att han har liksom... Det mycket där i finska vinterkriget som han har liksom formats till den här väldigt våldsamma personen och så. Som han sen har liksom tagit hem vapen och andra saker som han har förvarat på vinden i sitt hus och sådär. Och han har liksom, han har det här, den här fascistiska människosynen liksom, har han på något sätt utvecklat i det här kriget.
Och när han försöker ta livet av sig där på slutet, då är det ju för att när han, vet, när han inser då att han ska bli arresterad, så är det ju i självömkan mer eller mindre. Mm. Jag tolkar det inte som att det är något samvetskval, utan det är ju att han förstår att, att nu är det livstidsfängelse liksom, som väntar. Men om vi ställer honom då, han har varit, som sagt, varit slagit för de vita i finska vinterkriget. Vi får veta att Gunvald gjorde militärtjänst i samband med den så kallade baltutlämningen.
Just
det,
ja.
Där vi får veta att han arbetade med att, hur formulerades det, återbära baltiska kollaboratörer till Sovjetunionen.
Precis, det tycker jag är en bra beskrivning faktiskt.
Ja.
Men man får ju också veta, det här får man veta på en presskonferens när en journalist frågar, är det här det värsta du har sett?
Mm.
Och han svarar nej, men han berättar inte för journalisten vad han har sett som har varit värre. Och det är ju bland annat att han var med och fiskade upp ubåten Ulven, som där det var 33 stycken svenska, vad heter det?
Sjöman heter det nog.
Fast det var ju militär.
Matroser?
Nej. Nej. Nu sitter ju vi och killgissar. Det märks ju att vi är ju inte möpar.
Nej, det är inte en möp-podd.
Nej, tack.
Och är ni möpar får ni jättegärna stänga av.
Ja. De enda möparna vi gillar är ju Gunvald och Kolberg.
Ja.
De reella möparna som finns i svenska vänstern idag kan ju flytta till Donetsk.
Nej, men jag tänker också att en politisk grej är ju själva formen på den här romanen. Sjöwall Wahlöö hade ju en idé om att skriva polisromaner just för att poliser kan komma in i alla samhällsklasser liksom, och i en polisroman kan man få se alla samhällsklasser skildrade. Poliser har tillgång till liksom alla de här olika rummen som, om någon ur Twitter-vänstern lyssnar. men, och det här är nog kanske den bok i serien där det här är allra tydligast, för här har vi liksom allt ifrån den här väldigt, väldigt rika vdn som är ombord på
Assarsson.
Assarsson heter han. Och till då den här fullständigt utslagna farbror Nisse, som ju är ett vrak liksom och hemlös och så. Och man skildrar ju de här olika, det är ju väldigt, väldigt roligt när Gunvald och Bäck är hemma hos Assarssons änka.
Ja, just.
Och hon är ju också, precis som Ullholm, är ju hon en fullkomlig karikatyr på en liksom så snobbig överklasskärring.
Som är jättefull på sherry.
Just det.
En karikatyr som återkommer i flera böcker också, att när de stöter på just den här typen av liksom yuppie-kärringar.
Har du någonting mer att säga om det politiska?
Alltså det var väl det att året är ju 1968, var det en sån sak. Och det pågår en Vietnamdemonstration och vi får veta att Kolberg tycker inte om Lyndon Johnson, han tycker inte om Vietnamkriget, det som sägs väldigt
Han är också lite negativ till demonstrationen. För Martin säger att syftet med demonstrationen är att lämna över ett brev till den amerikanska ambassadören. Mm. Och Kolberg svarar, det är så dumt, varför kan de inte bara skicka det på posten?
Ja, Kolberg har ju en analys, men han är ju på intet sätt en aktivist liksom. Och han har liksom inte riktigt, jag skulle säga att Kolberg är ju, Gunvald är ju kommunist. Vi vet inte om han är organiserad, det är han antagligen inte liksom. Kolberg har ju mer en klasskänsla och en analys. Och är väl i någon mån marxist liksom, men han är ju inte, han gör ju i de här böckerna egentligen ingenting liksom, utifrån sin analys. Det Gunvald gör är ju framförallt att han konstant jagar efter överklassen för att han tror att de är brottslingar liksom.
Men hade Kolberg, om det här hade utspelat sig idag, då hade han ju varit en twittrare.
Säkert.
Verkligen, bara sitta och tycka och aldrig agera.
Nej, han har ju en analys av just också den, ett massmord som ju det här är i Sverige, säger han. Och då får vi veta att det är väldigt mycket massmord i USA.
Ja.
Det beror på att en allmän glorifiering av våldet, karriärsamhället samt postorderförsäljningen av skjutvapen.
Mm.
Det är liksom den kombinationen.
När de pratar om det här så refererar de ju direkt till den massskjutning som hade varit på universitetet i Austin några år tidigare. Mm. Alltså i verkligheten när en ex-militär tog sig upp i ett klocktorn och dödade ganska många människor.
Mm.
Och det refereras ju här, om man pratar lite om andra massskjutningar i USA och liksom att Sverige har fått sin första massskjutning. Men det är lite intressant för att den här massskjutningen i Austin, den har ganska stora likheter med det som kommer hända framöver i den vedervärdiga mannen från Säffle. Där kan man se ganska tydliga paralleller, men uppenbarligen redan här så har Maj och Per läst om det här fallet och liksom funderat över det, och här har nog tankarna börjat gro till det som till sist blev den vedervärdiga mannen från Säffle. Mm.
Då ska vi börja runda av det här avsnittet som var avsnitt nummer 4 av Podd om ett brott, som görs av mig, Frida.
Och mig, Erik.
Och mig, Johan.
Och nästa avsnitt så kommer vi prata om brandbilen som försvann. Mm. Och tanken är att det ska komma ett avsnitt ungefär varannan vecka under hösten. Tack för idag, killar.
Tack.